I programserien från Stoltrådspop till Stökig Rock träffar du idag tre meriterade musikmakare. Alla tre har börjat med så kallad ungdomsmusik men senare gått över till dansmusik. Först ute Harry Lundström. Han gjorde sin första keikka som 15-åring i bandet Zerjet.
Vi ska börja med att läsa från en artikel som publicerades i Österbottniska Posten torsdagen den 6 maj år 1971. Det står så här. Zerjet är en ny ung Vasa-orkester som spelar musik avsedd för de som är unga idag. Medelåldern är blott 15 år men pojkarna har spelat tillsammans i 6 månader och de tränar 3-4 gånger i veckan i Vasan Lyceo. Under de 4 timmar som de får använda sin träningslokal övar de in nya låtar och har redan en aktningsvärd repertoar. Harry Lundström är sångsolist i Zerjet. Han är 15 år och gillar CCR, det vill säga Creedence Clearwater Revival. Zerjet är första bandet du gjorde spelningar med, men hur blev du intresserad av musik?
Som barn sjöng jag hela tiden. Jag bodde i Europa nu, så de flickorna visste om mig och så var det någon som var bekant då med Nanno. Så blev jag inbjudit på en hippo dit till Nanno. Så de hade ju ett piano där och så var det någon som spelade och så sjöng jag. Vi började spela och vi var bland annat där nere i källaren och spelade någonting. Men det blev en band på hevis att vi får på keiko, men vi var nog spelade där. Och där var Kikkalö Mark med oss och Nanno var väl med där förstås och sån de killar.
Och Nanno, det är Arno Gräsbäck som vi kommer att träffa senare i den här programserien. Hurdan utrustning hade ni?
Och Kikka hade ju Ludvig trummor och vi hade ihopkopplade radioapparater som sålde gamla grejer. Så vi kopplade ihop dem och spelade via dem.
Kommer du ihåg någon låt som ni spelade?
En som jag alltid sjöng så var Pääsi rinnalle en painu på finska. Kirka tyckte jag om.
Då det betyder att du kom från en tvåspråkig familj?
Jo, farmor bodde på vinden och hon var finsk så vi lärde oss finska på det vis. Hon skötte oss.
Spelade mamma eller pappa?
Nej, men farsan sjöng hela tiden. Vi hade en vedaffär och från början då körde han med häst och alla visste då han kom för han sjöng. Då han satt där på hästen så... Jag kommer väl därifrån och morsan kommer från nu ett spelmanssläkt från norra Vaisa. Så har väl nu en lite i blodet.
Nå, efter att ni tränade i källaren på Helsingfors Aktiebanks hus där Arnos pappa jobbade så kom du småningom med i Zerjet. Hur kom du med i Zerjet?
Nå, det bildades ju just på det viset där de började höra att jag sjöng och de spelade väl nog någonting och så bildade vi bara helt enkelt ett band av det och så började vi öva.
Förutom dig så spelade Timo Holm som också då var 15 år då Zerjet grundades bas, så spelade Markku Finne gitarr som också var 15 och Nestor i bandet var Vesa Määttä som var trummis och enligt den här artikeln i Österbottniska Posten så var han också orkesterledare och gilla Buddy Miles. Berätta lite hur ni valde låtar.
Vi måste välja den efter mig som sjöng. Vad jag nog kunde sjunga då det på den tiden så det blev lite svenskt och mest finska låtar.
Men ni hade också engelska låtar på repertoaren?
Vi hade lite engelska låtar också men engelskan var nog inte så vidare den tiden så. Det var väl likadant för allihopa, publiken kunde väl inte heller så mycket engelska så.
Nej, jag kommer ju ihåg det jag hört det på Vasan nuorisokellar i Keltsu.
Ja, just det. Där fick ju banden spel så.
Vilka andra ställen spelar ni på?
Skoldansarna, de var vi ju flera gånger på. Och sedan började vi få lite keikkor också, så vi var nog några gånger till finska Ilmajoki och så var vi till Laihi och någonting. Och det var Finnes bror som var äldre och som körde. Vi övade också på Kurojen talo i Brändö. Och vi fick öv där om vi spelade på deras julfest, så fick vi öv där.
Det här kan ju låta konstigt att man spelar på en tillställning för döva, men jag har gjort det själv på samma ställe. Mm. Och de känner ju...
Rytmen.
Exakt.
Det var det som jag var frågan om. De känner precis när det kommer en långsam låt och det kommer en snabb låt, så det var inte något problem för dem.
Ja, jag kommer ihåg att det var jättefascinerande.
Ja, det är tacksam publik.
I denna fantastiska artikel som jag redan har citerat så står det också att pojkarna spelar en trevlig och skön musik passande för diskon och andra ställen där ungdom trivs och trängs och håller igång. Det var många tjejer som tyckte ni var söta och gulliga.
Kanske vi inte förstod oss så mycket på tjejer. No, jag vet att det är hena Marko och Timo. Och Mäte hade också flickvän, men jag hade nog ingen flickvän. Men, så jag blev utan.
Du prenumererar inte, du körde med lösnummer.
Ja, så kan man så säga förstås.
Nå, transporter var du redan inne på. Det var ju kanske lite svårt då du var så jätteunga.
Ja, det var ju mest mitt i stan. Då. Det var ju också nuorisotal och sådana ställen vi spelade på. Och då minns jag vi drog med någon mjölkkärrgrejorna. Vi hade ju något annat så vi drog med mjölkkärr. Det var ju inte så mycket grejer den tiden. Så. Och sedan då senare då vi for lite längre bort då hade Markus äldre bror paketbil. Så.
Den här repertoaren som vi har framför oss så, den är ju fascinerande på det sättet att det fanns både svenska låtar, det fanns finska låtar, det fanns engelska låtar och så fanns det tango pelargonia.
Ja, just det. Det kan nog hända för vi sjöng ju faktiskt någon sån, men jag tror det var någon sån här att vi gjorde om den på något vis. Jag tror inte det var någon sån där äkta version utan vi fixade nog vår egen version av.
Och den tiden stora popband finns med på listan och då tänker jag på band som Creedence Clearwater Revival, Christy, Uriah Heep, The Beatles. Men också sen finska versioner av populära låtar, framförallt då av Kirka som du redan nämnde. Och så ser jag ju att du sjöng en låt som kräver en hög stämma som heter Monia.
Ja, men vi sjöng ju nog mycket lägre alltså, än originalet. Inte slapp jag så högt som den var originalet. Man måste ju sjunga på det man dög till helt enkelt. Jag har en ganska mörk bas i röst.
Tog du sånglektioner?
Några gånger. Det var nog inte många gånger som vi var till en Gretel Beijar. De sånglektioner jag fick så kom hemifrån där jag hört på farsan då han sjöng.
Något seriet spelade en ganska kort tid egentligen. Varför tog bandet slut, kommer du ihåg?
Bland annat kom ju tjejerna in i bilden och senare då så förolyckades ju Marko Finnes och Mäte flyttade väl bort så det upphört helt enkelt. Och sen hade jag mycket paus.
Vi gör intervjun i Karperö i ett magnifikt utrymme. Det är träningslokal. Vi ska lite prata om den här lokalen sen senare, men jag lovar ju här före låten att vi ska prata om Cleopatra. Det är ett band som spelar på många danser i mitten på 70-talet och slutet av 70-talet. Hur kom du med i Cleopatra?
Det var på det viset att min kusin, han hade ju band och hade spelat med Cleopatra, men de blev utan sångare, eller de skulle bli utan sångare. Han skulle ju militär nu. Och så hade Leif sagt att han har en kusin som sjunger. Och då ringde jag åt mig och ville att jag skulle komma och provsjunga. Och jag minns att vi var i Kvevlax UF och öva. Och på den vägen blev det så. Då fick jag anställning där i Cleopatra. Vi hade ju spelningar ganska omgående och mycket spelningar hade vi.
Och vi ska rabbla upp medlemmarna i Cleopatra. Vem var med förutom dig?
Det var ju Stig Beijar och Rune Westergård och Kjell-Erik Kjellberg och Ralf Bertil. Dan Häggblom kom lite senare.
Och som sagt, Cleopatra spelar mycket på de svensk-österbottniska dansställen och även finska dansställen. Vad kommer du ihåg bäst från den här tiden?
Det minns jag nog bäst av att det var mycket folk överallt. Det var fullt överallt när vi spelade. Och inte bara vi spelade, utan då alla band spelade så var ju folk överallt. Så det var ju det som var trevligt. Och det tyckte jag var bra att man spelade i Åminne till exempel, så var ju både finskt och svenskt folk. Ja, allihop var ju kamrater och vi kunde spela både finsk och svensk musik.
Och på den tiden så var det ju ofta så att det var två band, där har vi också träffats på spelningar.
Precis, så var ju. Det var mycket med två band och folk räckte till överallt.
Nå, också Cleopatra hade låta på svenska, finska och engelska.
Absolut, ja. Några spelningar hade vi också på finskt, så vi måste ju kunna finska låtar också. Och tack vare att jag kunde finska då så passade det ju bra.
Var det stor skillnad på att spela på finska ställen och svenska?
Nå, den tiden var ju nog väldigt stor skillnad. De tyckte vi hade så fina utrustningar vi härifrån. Vi hade toppgrejer mycket från Sverige och soundet var helt annorlunda. Stilen var annorlunda.
Då på den tiden hade du redan körkort också, alla andra killar i bandy. Mm. Kanske förutom då Dan Häggblom som jag tror var yngsta av er, men hade ni en buss?
Ja, vi hade åtminstone två bussar. Och en tredje kom med också i bilden senare, för då kom Kurt-Erik Lindqvist med och han hade en buss. Och då hade vi till och med chaufför.
Vilken lyx!
Ja, då var det lyx, för bussen var alltid varm då vi for och kom, och det var ju kallt på vintern. Så. Då var vi kungar.
Nå, vi tänker på Cleopatra, så gjorde ju Cleopatra också en singelskiva.
Det gjorde vi, ja. Rita med Fors. Och tidigt på en morgon, och jag minns, jag var hes. Jag var riktigt hes då jag sjöng han den låten, så den låter nog faktiskt inte nå bra. För man skulle dit till studion då tidigt på morgon. Det var översatt från en svensk låt som Ralf Bertell då skrev orden till.
Hur var det att jobba med Mika Sundqvist i MSL-studion?
Det var det väl något problem på det viset, men mitt i allt så... Då skulle han byta ringar, så då får vi ett utrymme mitt i inspelningen, så får vi till någon bensinstation och byter ringar åt honom. Och sen kom vi tillbaka och så fortsätter vi.
Ni är ju händiga österbottningar, så nu fixar ni ju ett par ringar.
Ja, inte var det något problem med det, utan ja, no, vi gjorde ju inte det, utan det var ju förstås värsta, men vi följde ju med.
Och så sålde ni förstås skivan på keikkorna?
Nå, lite sålde vi, men inte tryckte vi upp så mycket. Det var nog inte mening till någon försäljning heller, utan det var nog bara för oss själva att vi skulle ha det.
Något seriet killarna är ju lite svåra att ha kontakt med, många har gått bort av dem, men har du kontakt med Cleopatra-killarna fortfarande?
Jag har ju en Västergård som bor bara några hundra meter framåt, och så han träffar jag ofta, och Kjell-Erik Kjellberg har vi också spelat med lite. Vi var med i en medborgargrupp här, så där var vi, och så hade vi ett band också som vi hette Gents. Så där var jag med en liten stund. Och Stig Beijer träffade jag nu och då. Så nu ser man dem nu och då. Nu.
Hur tog Cleopatra slut?
Det tog ju slut på det viset att det blev ju disco då. Diskotiden på 80-talet. Och vi hängde nog inte med i den där disco-världen. Utan inte skulle jag banden spela disco. Inte var riktigt våran stil. Så hade nog sakta mak ut på det viset.
Men ni provar nog på det?
Vi provar på det och spelar nog några disco-låtar.
Och så blev det en längre paus igen. Du har haft ganska många pauser här. Ja. Du har inte sjungit sådär i ett, så att säga.
Nej, jag har inte sjungit i ett, utan det har blivit faktiskt några pauser. Så har vi då samlat ihop någon gäng lite. Förstås tiden har ju ändrat hela tiden också. Det blev ju mindre och mindre folk på dansarna och sånt. Så tiden som gjorde sitt.
År 1992 spelade du in en kassett tillsammans med en grupp som kallar sig för Feelings. Och då var det ganska renodlat dansband.
Ja, där spelade vi nog bara svenska och engelska låtar. Men med svenska låtar.
Vad har du för minnen av Feelings?
No, i början hade vi riktigt bra med spelningar. Men det var ju samma där också, att det blev mindre och mindre folk. Och på den tiden så var vi ju mycket på restauranger. Vi hade mycket bokningar i Närpes, på restaurangen var vi mycket, och i Oravais värdshus spelade vi mycket, och på Wild var vi, och där gick hem också våra musik. Så. Fast vi spelade bara nästan dansmusik. Så.
Bara och bara, det var ju det som folk ville ha.
Nu var det ju så nog, blev vi ju utkastade någon gång, så nu gick jag väl hem nu.
Vad har du för minnen av den här kassetten? Ni spelade in den i Sundom?
Vi spelade in den i Sundom, ja. Och det var ju Raina Grandell som nu var den musikaliska av oss alla. Så han var nog där och gjorde mycket med bottnarna. Och det minns jag att jag kom bara, ganska ofta dit bara och sjöng in någonting. För de jobbade nog med bottnarna. Och Martin på gitarr, så de gjorde nog mycket av det där jobbet. Och jag var bara då in och sjöng in någonting då.
Och Claes Holm spelade in den, och så mixades den i Sverige.
Den mixades i Sverige, ja.
Var det för att få rätt sound?
Ja, det var för soundet förstås. Så då blev det på det viset att vi skickade dit det.
Och sen hann du vara med en knyck också i Gubbrockarna. Hur kom du med i Gubbrockarna?
Det gick till på det viset att jag ville börja spela då. Så var jag på K-Rauta i kassan, och framför mig stod Krista Kuljo. Jag kände inte Krista Kuljo på det viset, utan jag visste ju vem han var, så jag frågade honom. Visste du Krista Kuljo? Så sa jo. Och så började vi prata lite, och så gick vi ut och så fortsatte vi att prata lite. Och så så frågade jag att om det finns plats i grupprockarna, så sa han absolut att vi behöver sångare. Jag spelar ju nog gitarr, men sången var ju nog förstås, har alltid varit huvudinstrumentet för mig. Så då började jag med dem. Och var ju flera år med dem, men då började jag med det här teatrarna. Och det krävde så mycket övning. Jag jobbade då på Vasa elektriska och vad heter, hade mycket med dekyrer och grejer. Så det fanns inte så mycket tid som det behövdes. Så då hoppade jag.
Kommer du ihåg vad du sjöng med gubbrockarna?
Och I Will Stay sjöng jag. Och bravurnumret var ju nog den här Charlie Brown. Han har alltid följt med mig, han. Charlie Brown.
Vi ska lyssna på den riktigt snart, men först ska vi prata om rummet här intill.
Okay.
Vi gör intervju nämligen i ett kontorsutrymme. Bakom väggen så finns det en komplett utrustning. Mycket fina gitarrer, mycket förstärkare. Vad är det för band som tränar här?
Vi spelar ju på Arbis här i Smedsbyn, så var flera år med och spelade där, men det tog slut för han hoppade, han som drog det då, så samlade jag ihop ett gäng och frågade att om du är intresserad att komma till mig och att vi kan fortsätta, så var ju fyra av dem som var intresserade. Nils Holm heter ju en, och så Birger Enholm och Jonas Björkman och Nicke Backgren. Nu har vi spelat ett par år här.
Och ni kallar det för grabbarna, och ni har gjort åtminstone en spelning.
Vi gjorde en spelning faktiskt, och då skulle vi ju ha ett namn. Och så minns jag att jag kört i stan, och på Puilos gården så stod en, jag tror det var en riksvensk, den där bilen. De gjorde något jobb med någonting, men det stod grabbarna där, så tänkte jag, där var ett bra orkesternamn.
Finns Charlie Brown på repertoaren?
Absolut, ja, den slipper jag aldrig.
Som vi hörde har även min andra gäst spelat en kort tid i orkestern Cleopatra. Kurt-Erik Lange Lindqvist är dock mest känd som trummis i bandet Barbarella. Lange, ni hade två olika sammansättningar av bandet.
Första versionen så det var Henka och jag, och då kunde Nisse kom med samma, för att det där, han hade studier i Åbo. Så det där, det blev lite avbrott för honom. Men då kom en kille från Närpes på orgel, och så kom Pekka Sihvonen med som sångsolist. I det skede så började Henka spela bas, och som gitarrist så fick vi med Kalle Handros. Han var hem från södra Finland, men jobbade på musikaffär i Vasa. Och vi höll ju på säkert mellan ett och två år med den uppsättningen. I alla fall så blev ett sånt byte där också, den här organisten från Närpes. Så det där han slutade, och så kom Juha Viskari med på orgel. Han var ju yrkesmusiker den tiden.
När bildades den mest långvariga versionen av Barbarella med dig, Henka Berg, Erkki Mendelin, Hessu Koivisto och Nisse Gustafsson?
Cirka 74. För att det där en sån orkester i Vasa som hette Caracas, där Mendelin och Koivisto var med, de slutade, så då kom de med. Och det där, då blev det liksom det här Barbarella som fortsatt till nästan 15-16 år.
Med den uppsättningen så gjorde ni en skiva, och det var Nalle Sjöman som ratta.
Ja. I det skedet där vi gjorde den skivan, så då hade inte Nalle ännu studion där i Jungsund. Så den här inbandningen har vi gjort i ett klassrum i Smedsby lågstadie. Henka bodde ju där i skolan, för hans föräldrar jobbade där. Att vi spelade allting på samma gång, och där i en sån här lång korridor hade vi en mikrofon som gav ett eko till sången.
Ja, det var ju så man gjorde på den tiden. Och sen vet jag att ni har spelat in några låtar också i Skellefteå, men finns de låtarna dokumenterade och kvar någonstans?
Heikki Koivisto, han borde ha en C-kassett. Troligtvis har också Henka haft en, om vi fick någon sån här det där, liksom original bandning därifrån studion. Så det är ett litet mysterium. Då vi hade den där pausen med Barbarella 1980, då det där han hoppade jag in med det där med Hasse Martin när han grundade Tommys. Men då hade vi en kort paus till, kommer inte ihåg vad jag berodde på, men då var jag i Cleopatra.
Det var där.
Jag slutade ju med Hasse Martin då också, när Barbarella-gängen ville börja på nytt.
Efter att Barbarella då tog slut så hade du spelat med en massa olika band som främst har koncentrerat sig på dansmusik. Men vad är det som har fått dig att fortsätta alla dessa år? Du har ju egentligen spelat oavbrutet.
Ja, alltid hade det varit någon som har ringt att skulle du kunna börja med oss. Efter Barbarella så blev det Tores och där skulle jag ju bara hoppa in på max ett år för att trummisen skulle in i armén. Men då han kom från armén så stack han till Sverige. Och det där, så jag var nästan 10 år och spelade med Tores orkester där Ann-Katrin Burman var sångsolist. Då, efter Tores då så blev det country. Så då började jag spela det där med den här Jörn Blomqvist och så var Kjell Aurén med bland annat. JB's West Coast Band. Och det där, vi höll på faktiskt det där några år. Och det där var väldigt populärt den tiden med det här line dance. Vi var och spelade på flera sådana här tillfällen när det här line dansaren liksom uppträdde. Vi hade ett annat namn tror jag när vi var där i M1 och det var en tävling i det där i countrymusik. Vi har en bronsmedalj därifrån faktiskt. Med Jörn Blomqvist och med Kjell Aurén så bildar vi ett band som heter Rock Express. Spelar nog några keikko med det. Och det där och så den här som jobbade på SÖ:s artistförmedlingen så var intresserad att börja sälja oss till vanliga danser. Men hon tyckte att det här Rock Express är nog lite för häftigt namnat det där till far uppträdde och spel på en vanlig dans. Att det skulle nog få vara ett annat namn. Men det tog bara en sekund för mig så sa jag, då heter vi Dansexpressen. Och vi spelade faktiskt det där några fina dansspelningar med Riddebanden. Småningom då så blev det nog det där en Siv Lineband. Det var faktiskt det där ett av de bättre banden också. Som. Före Siv Lineband så hade vi två olika sammansättningar med Siv. Det ena hette Evergreens. Det andra hette Nostalgia. Då det där så hoppade jag in på finska sidan. Och började spela där på de finska stora dansplatserna. Med en orkester som Olavi Helbaka Nyhve.
Min tredje och sista gäst idag är Björn Nalle Sjöman. Jag träffade honom förra sommaren några veckor före hans bortgång. Och jag ska passa på att berätta att det ordnas en konsert i minne av Nalle på Ritz torsdagen den 24 april. Nalle, musiken som du spelade följde med sen också senare då du gjorde en av de första duorna som hade många spelningar i nejden, Duo Midnight.
Duo Midnight, jag känner till den också. Det var då en ung kille som hade varit att spela in en låt med sig själv och en kompis. Och det var helt fascinerande. Så de gjorde då några låtar som den här Jari Kaksonen hette, som han hade komponerat. Och så ringde han och frågade om jag skulle komma med i en duo med honom. Jag var så fascinerande av honom så jag sa ja med samma. Innan det så hade jag spelat med den här Paul Morgan och kom igång med att göra MIDI-bakgrunder. Liksom allt komp själv med en liten Macintosh och möse. Då kom jag in på det MIDI och vi hade då helt och hållet sådana MIDI-bakgrunder.
Och det där fortsatte du med länge, men på senare år har du gått tillbaka till live.
Det här live-grejen så det blev att jag blev tillfrågad av Jan Svens om jag skulle komma och dra en sån där Rautalanka-kurs i Korsoms vuxeninstituts regi. Och det där, ja, det var intressant för att det liknade väldigt mycket gubbrockarna. Och jag var ju väldigt fascinerad av det här gubbrocksfenomenet, så jag tackar nog ja till det.
Något som inte lyfts, tycker jag, fram tillräckligt då det gäller dig och din historia är tekniken och framförallt då ljudtekniken. Har du alltid varit intresserad av teknik?
Jajamän. Mekanik och teknik var mina starka ämnen. Och det är bara matematik. Så därifrån förstod jag en del av det här eltekniken.
Nå, det här hade du jättestor nytta av sen då du gjorde en av Vasas första professionella studior, vågar jag ju kalla det. Hur började allt?
Jag blev mer och mer intresserad av bandspelare. Då hade de fått en Tandberg till Vasaradio, hette det. Den köpte jag då, men jag använde den till att samla in musik från olika radioprogram. Men då märkte jag att den hade en finess där, det var tvåspårig. Och det spår som man inte lyssnat till så gick ut i ett uttag bakpå. Och så tänkte jag att om man bygger en förstärkare och kopplar den till en annan förstärkare, så då har jag stereo.
Var det Tandbergen som du gjorde de första inspelningarna?
Nej, då jobbade jag på Rundradion om somrarna och så fick jag ju Rundradion då personalrabatt på en ingenjörstoimisto Into som var maahantuoja för Revox bandspelarna. Då skaffade jag en sån och den hade då tillräckligt hög kvalitet så att jag vågade då göra en inspelning. Och då gjorde jag första inspelningen med Korsholms gillet. Och hade lånat en Hagström sån där sångförstärkare som hade en mixapult. Så att första är gjord då på en Revox.
Och då fanns ju inte en studion i Ljungsund.
Nej, utan den kom lite senare. Och då köpte jag en Sony fyrspårs bandspelare. Med den gjorde jag en inspelning med Reflexbandet och Barbarella, den här åtkantiga LP:n. Och sen var det nog någon annan spelmanslagsskiva som jag gjorde med fyrspåraren. Småningom så köpte jag då en åttaspårs Otari. Och jag har för mig, det är obekräftat, men jag har för mig, jag måste nog ha varit någon av de första utanför Kehä Kolmonen som hade en flerspårsbandspelare.
Hur många produktioner blev det?
Det blev exakt 100. Kassett eller LP:n. Det fanns inte CD då, eller det var på kommande, men att...
När du spelade in, men hur pass mycket av jobbet var producentskap?
Ja,
du...
i praktiken så var jag ju nog också till stora delar producent. I synnerhet då typ dansband och sånt där man hade lite synpunkter på takter och delningar och hur det ska gå. Så det bortåt. Så i praktiken blev det nog att funka som en producent så tillvida att jag hjälpte till då med allt övrigt, att jag gjorde de här teostoanmälningarna och fick då tillstånd att göra inspelningarna och ombesörjde då de här banden att de skickades då till cutting room och pressades LP:n och sen då till det här Cassetti Monistamo. Så att på det viset hade jag hand om en del av det där produktion.
Förutom spelmanslag och dansband spelade du också in vissa rockband, till exempel Linda Nine.
Jo, det var ett av de tuffaste banden som jag spelade in. Det gjorde intryck.